Rullar den här i alla stoppar med nu.
Ja.
Studio Allsvenskan lyssnade på ett Donnarumma byrå sitter med Henke och Filip. Och framförallt sitter vi med svensk fotbolls kanske mest folkkära journalist Malmbergs finest. Erik Nyberg, hur läget med
det? Jo då, det är mycket läge. Det är läge åt alla håll och kors och tvärs och upp och ner och fram och bak. Jag brukar ju annars tycka att allt bara lunkar på en och får man vardagsgrå.
2+, va?
Exakt, 2+ till varo. Men det har jag redan berättat för er. Så nu kan jag konstatera att nu är det liksom mer svängningar. Nu rör det sig, ja. Till varon skakar. Det hände så jävla mycket så att man knappt ens hinner med. Och så brukar det inte vara.
Upp. Blandar du mellan 5-1 då?
Alltså mycket mer än jag brukar. Sen så ska det ju... Jag blandar mellan 1 och 3, höll jag på att säga. Det är väl skalan. Men ja, större svängningar. När det händer mycket så blir det ju större svängningar.
Hur trivs du med svängningarna då?
Alltså jag behöver dem lite då och då. Det är ju mycket det jag har fotbollen till rent generellt. Att fotbollen får mig att känna 1+ och 5+ där annars allt bara tuffar på. Men jag behöver ju rätt måttliga doser. Jag pallar inte ha det så här jämnt. Jag pallar inte att vara en känslomänniska som Marcus Birro. Utan jag trivs ganska bra med den där planheten i vanliga fall.
Ja. Ska vi ta reda ut bara kort i folkligheten och hur förhåller du till den? För den är ju, antar ju mer och mer astronomiska höjd.
Jag vet verkligen inte vilken definitionen är här. Vad avser du med denna folklighet?
Alla älskar det.
Nej, så är det ju inte.
Alltså, har du hatat det?
Oja.
Hur ter de sig? Men de ser man ju inte annars.
Nej, men de har väl faktiskt liksom dykt upp i lite mer organiserad form sig det senaste halvåret. Oj. Eller så. Och det är väl lite så här, jag vet inte, svenska komiker är någon typ av undervegetation.
Ja, såklart.
Som ju ofta då liksom ser ett värde i och en poäng i att försöka liksom attackera någon med många följare, för det kan liksom generera uppmärksamhet.
Så jävla tröttsamt.
Det är vad det är.
Nej, men det var ju det bloggarna gjorde 2005. Ja, men 9.
Ja, okay. Ja, men det är ju en arbetsmetod såklart. Ja. Det är ju liksom en väg för att försöka generera lite eko och lite gensvar. Och återigen, det är vad det är. Men ifall det nu finns någon folklighet så ska inte jag sitta och prata som Marcus brukar göra om hur mycket punkare man än egentligen känner sig som. Men det finns ju såklart alltid ett problem med någon form av populär kulturell rörelse där man ska gå från att se sig som någon typ av utmanare till att bli sedd som någon del av ett etablissemang. Och det är ju inte minst så att ifall man blir bredare och bredare, och i det här fallet liksom folk som kanske inte bryr sig så mycket om fotboll, har en ryggmärgsreflex och säger att liksom de uppskattar väl ändå den där niva lite grann, det gör ju att de som verkligen bryr sig om fotboll får svårare att uppskatta den där jävla niva. Då blir de trötta på mig och tycker att jag har liksom valt fel väg och sålt ut till de breda folklagren. Och det är väl också vad det är. Det är liksom, det är väldigt svårt att själv försöka styra över de där rörelserna, och min väg är ju att försöka bry mig så lite som möjligt, tuffa på i min 2+ fåra och göra mitt jävla jobb med allt vad det innebär, och sen får det jobbet landa lite där det landar.
Jag hade igår när vi spelade in det här då premiär på den här podden, vi snackade om det lite grann vid kaffeautomaten där. Hur gick det och hur kändes det och hur var det?
En fråga med många svar, för det var verkligen en upplevelse som fick mig att känna mycket. Det var liksom en stor sak för mig. Det påverkar mig mycket mer att gå in i ett rum med 800 pers än det påverkar mig att prata framför en tv-kamera till 800 000 där bakom. Och det här var ju dessutom, ja, men ett nytt sammanhang. Jag ser mig ju märkligt nog som ganska bekväm, men fortsätter försöka utmana mig själv på samma gång. Och den kombinationen känns ibland bättre än andra dagar. Före den här premiären, då var det våndor, då var det liksom ångest och huvudgnuggande och hårslitande, och den där funderingen på varför man egentligen skulle ge sig in på det där. Och allt det bottnade såklart i någon typ av kontrollförlust. Det här vet jag inte hur det ska gå. Det här vet jag inte hur det kommer landa. Det här vet jag inte ifall folk kommer uppskatta. Men det kändes bra. När vi väl klev ut och när vi väl körde så var det ju till och med rätt kul också. Och det är ju dit jag strävar. Det är liksom viktigare och viktigare. Slutmålet med allt ska någonstans vara lust och entusiasm. Den där känslan av att det är nytt och roligt. Och dit kom jag ändå, så jag är nöjd och glad.
Ja, bra.
Fan vad härligt.
Vi tar oss an faktarutan då, den digert skrivna. Och första frågan lyder naturligtvis i rimlig ordning då. Sitter du på att bli vår tids Lennart Hyland?
Lennart Hyland, han var väl en lite förbittrad och smått alkoholiserad enstöring i slutet av sin yrkesbana. Och,
fast det tog ett tag innan han hamnade där.
Så var det, men jag kan ju ändå se hur en kurs kan leda åt det hållet.
Ja, ja. Finns andra vägar än Katar?
Det finns andra vägar, ja, att gå. Och ja, om jag siktar på något så är det väl just att inte driva yrkeslivet så jäkla hårt. Att man till sist slutar där. Där det är det enda som existerar och då är ens enda identitet och det är liksom ens enda sammanhang och ens enda umgänge. För även om det inte är Lennart Hyland det handlar om, så kan jag verkligen bli berörd när jag till exempel lyssnar på Lasse Granqvist, som ju gav en intervju häromveckan där han förklarade vad han hade försakat i sitt liv genom arbetet. Mm. Och det vill jag inte göra när liksom livet går in i nya faser. Jag har en avsikt, en ambition att vikta om tillvaron och kanske låta jobbet vara en lite mindre del av allting framöver. Men det är ju som det ofta är. Ja, snart ska jag göra det. Ja, inte precis just nu, men när det här projektet är över och när det här kalenderåret är slut och när det är rott i land, ja men då ska jag vikta om. Men det är min ärliga ambition. Jag tänker verkligen förändra mitt liv på det sättet var det lider. Ja. Sen får vi se exakt när det lider.
Ja. Du älskar ju liksom musik också, sprungen ur det, och nu ute på turné. På tal om vilken liksom typ av turné man vill göra. Ska man sen ha efterfest efter varje gång? Ska man liksom träffa folk? Ska man ha en krökande kassa tv-turné? Då kan du också ta en annan väg.
Jo, verkligen. Nej, men det är, alltså, helt ärligt är det 80% av anledningen till att vi gör en turné. Det är att jag vill känna mig som någon typ av kringresande musiker. Nej, det har alltid varit liksom ett ideal som jag drivits mot. Och det är jättemycket som faktiskt sker för att jag tycker det är kul att kunna dra mig lite i den riktningen. Vi har ju den här liksom merch-grejen runt vår podcast.
Ja, det kommer, ja.
Och det är bara för att jag tycker det är coolt med merch och musik.
Ja,
det är enda anledningen till att det finns.
Ja, för fan.
Åka på turné inte enbart, 80% för att det påminner om liksom musikens liv.
Det är så jävla roligt, för jag var på turné 03 med Riksteatern med poesigrejen jag gjorde då. Och det var ju precis den första anledningen. Jag frågade, vad är det liksom främsta mål med den här 53 föreställningar på 3 månader? Vad var bara Lill Lindfors hade fel? Vad var den största anledningen? Vi fick sälja svarta t-shirt med mitt namn på.
Ja, men exakt. Vi har ju såklart tryckt upp de turnétröjorna. Ja. Och det är inte snyggt med den här jävla turnéplanen på ryggen. Men den måste tryckas. Ja. Det är liksom ingen diskussion. Ja. Och mitt enda krav, eller jag har haft några krav, men mitt första krav var nightliner. Ja. Vi ska ha nightliner. Ja. Ja, men då blir det svårt att räkna ihop budgeten, för det är rätt dyrt med nightliner. Ja.
Vad är det för de som inte
alltså vet? Det är en stor jävla turnébuss som man sover i mellan turnéstoppen. Så när man har kört i Jönköping, då går man på sin nightliner med sängar och grejer. Ja. Och så åker man till Halmstad där nästa stopp är. Och så känner man sig som en rockmusiker.
Dennis
för
Luxen.
En natt. Ja, exakt.
Men istället är det du och Håkan sitter bak och dricker en hoff och äter några nötter.
Är det ju så jävla deppigt att jag just inte kan driva det där rock'n'roll-prylen särskilt långt, för det är ju svårt logistiskt. Jag är ju väldigt lite rock'n'roll i mitt vardagsliv, utan jag är liksom en gnetande småbarnsfar som försöker få vardagen att gå ihop. Så hela premissen för det här är ju att min 5-åring ska följa med på typ hela turnén.
Oj.
Jag kommer hem till liksom min sambo och säger att nu öppnade Folkhälsomyndigheten upp, så nu blir det nog av med den här turnén. Och hon bara okej, alltså du var på EM i somras, så du kan ju glömma att du lämnar mig hemma med 5-åringen och förskolelogistiken under en månad till. Så åkte du på turné, men du tar med dig Margit. Så Margit ska med. Och så mycket rock'n'roll blir det väl av själva nattlivet.
Stort.
Ja, rimligt. Visst höll du på Italien i EM-finalen?
Nej, det gjorde jag sannoliken inte. Och jag betonar det lite grann. Jag betonar inte lika mycket som jag skulle ha gjort på 90-talet. För då var ju min anglofili så djupt rotad att jag höll extremt hårt på det engelska landslaget. Från sig VM 86 till VM 2002 någonting. Då brann jag fan för engelska landslaget. När de förlorade semi 96. När de blev bortfuskade av Argentina 98. Då var jag ju liksom Marcus Birrosk i mina känslosvall kring det.
Ja.
Nu finns inte så mycket av det kvar. Det är en del av grejen som faktiskt har professionaliserats bort. Det har ju inte hänt med Tottenham, men det har hänt med det engelska landslaget. Att jag kan inte riktigt ta till mig hela liksom Premier League-apparaturen som skapar det där laget. Jag tycker fortfarande att det är lite kul när det går bra för dem. Jag skulle vilja att de någon gång vinner ett mästerskap, och det hade ju varit kul att vara där och uppleva det. Så hade jag fått välja hade jag absolut valt engelsk seger. Men det var inte så att jag liksom behövde gå på absinten efteråt för att hantera det hela.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, det är 90-talet.
Det var inte bara absint runt arenan heller. Alltså, den finalen. Det var sniffades kokain och det var hejades
på. Det var inte klokt. Det var inte klokt. Alltså, hela jävla London, som ju är rätt stort, och jag vet inte hur det var utanför London, men vart jag än gick i London under det här finaldygnet, så var det ju som ja, men sista kvällen på Roskilde. Alltså det var ett enormt jävla fältslag. Liksom, ja, men korsa Roskilde-festivalen med någon form av medeltida gästabud. Alltså, det var helt besinningslöst, fullständigt hedonistiskt, inga gränser, inga regler. Jag minns, jag vaknade på morgonen så där, ja, men matchen skulle väl börja 8 på kvällen. Det är ändå rätt lång tid kvar. Gå ut, få en tank kaffe och liksom se jättelika köer ringla sig runt kvarter. Jag bara, vad fan är det nu? Är det något med liksom covid? Är det några nya tillstånd och liksom tester som måste göras? Nej, de köar för att komma in på pubben, för att säkra en plats när pubben öppnar vid 10-rycket. För det går ju inte liksom att vara utan bärs i de här 12-13 timmarna som återstår. Och sen framme vid Wembley, ja alltså, det kaoset, det gick ju knappt att ta sig fram. Dels för att det var så oerhört mycket folk. Jag hörde någon polis säga att det var typ 500 000, alltså en halv miljon personer i området. Sen var det typ 90 000 som smashade sig in på arenan. Men därtill var det också att folk stod bara och kastade ölflaskor rakt upp i luften, som man liksom skjuter salut med Kalashnikov i andra delar av världen. Och när det är så packat och de jävla ölflaskorna väl singlar ner, folk får ju dem i huvudet, så var massa skärskador och liksom skall. Nej, det var...
Med allt det där sagt, och sen då också med den jävla starten som England fick då, kan ju fatta den njutningen som infinns när Italien vänder och vinner den skiten i London i regnet.
Det säger ju rätt jävla mycket om liksom kuraget i det laget, i den spelargenerationen. Och jag tror att många verkligen ändå hade kunnat påverkas av det där, för det var ju som att åka in bakom fiendens linjer under liksom brinnande konflikt. Men Chiellini, Bonucci, det är inte så att de blir skraja direkt. Nej. De tycker det är rätt kul med den typen av premiss. Ja.
En sol i Lund i Toskana eller en sunkig bakgård i Kiev?
Sist nämna 100%. Ja. Jag drar ju såklart en liten pervers njutning i att kunna kokettera i min dragning till just lite mer sjaviga, undanskymda, öststatliga miljöer. Ja. Men det bottnar i en genuin känsla. Jag har svårt att trivas på Martin Åslunds ställen. Liksom de femstjärniga hotellen och liksom de vita linnedukarna.
Ja, men det behöver det ju inte vara. Det kan ju vara någon sån här halvslipad träsoffa i en lund i Toskana.
Ett hål i väggen i Italien. Ja. Det får du romantisera. Ja, okay. Jag romantiserar den där bakgården i Kiev. Och det ska också sägas att det var en ögonöppnare för mig när jag började resa runt i världen. För de flesta vet ju att jag kommer från Malmberget. Jag tjatar om så jävla mycket, och det är en speciell plats på jorden. Men vart jag än kom så kände jag ju aldrig igen, men jag kunde inte spegla mig i upplevelsen. Och det räckte med att åka till Luleå för att känna att ja, men det här är en helt annan typ av stad. Sen kom jag till det gamla Sovjet och började åka runt i de provinserna. Och när man då kommer till Khabarovsk eller Novosibirsk eller Omsk, hemma. Här känner jag fan igen mig. Ja. Och det har en faktisk förklaring. Och den förklaringen är att när de skulle göra samhälle av Malmberget, när de faktiskt skickade dit stadsarkitekter för att bygga bostäder snarare än bara baracker vid gruvkanten, då fick de stadsarkitekterna först åka på inspirationsresa till Murmansk. Och anledningen var att det var typ den enda tätort som låg på den breddgraden. Det var bara så där de hade
feltänkt
så jävla högt upp. Okay. Och det är liksom, Malmberget har sett ut som Murmansk. Jag har aldrig fattat det, men när jag kom till gamla Sovjet, ja, samma inspiration, samma vibb. Okay. Så där känns det hemma. Toskana, inte hemma.
Nej. Hur skraj är du att ditt fall kommer att bli brutalt den dagen det kommer?
Ganska skraj, men jag liksom processar den tanken nu i fan 10 år.
Men det händer ju inte. Nej. Det är ju för att du gör det bra. Varför ska du gå omkring och vänta på ett fall som inte kommer?
Eftersom att du ställer frågan av just den anledningen. Du vet också hur populärkulturella cykler funkar. Du vet hur samhället funkar.
Ja,
liksom det går upp och det går ner. Build them up, knock them down. En ny röst i omklädningsrummet. Det kommer komma, men jag hoppas ju då att det sker gradvis. Och jag hoppas att jag har så pass mycket självinsikt och så mycket samhällsförståelse att jag inser vilka mekanismerna bakom är och att jag därför kan tugga i mig det och ändå fortsätta vidare framåt och ha kvar entusiasmen i jobbet. För jag tror att det är helt jävla avgörande för mig det där att hur kul det känns med jobbet, det ska inte avgöras av ifall folk tycker man är skitbra eller skitdålig, för då blir man sårbar. Ifall man bara kan liksom tuffa på ganska opåverkad oavsett vilket, ja, men då har man bättre chans att ha gnistan kvar under lång tid.
Ja. Om du var tvungen att välja en spökskrivare, vem skulle det bli?
En spökskrivare som skulle göra vadå?
Jag skriva din bok.
Min bok? Ja. Att det vore väl ändå ett jävla professionellt avhopp. Liksom, en jävla presentation.
Men just därför. Men är du tvungen? Pistol mot tinningen.
Vad i helvete? Vart ska jag ta vägen med det?
Har du någon god stilist?
Alltså jag kan inte säga Simon Bank, det är ju för trist. Jag tycker ju att han är Sportsveriges bästa stilist. Helt ohotad faktiskt. Men jag skulle verkligen inte vilja att Simon Bank skrev i bok av en rad olika skäl. Så det blir ju liksom något lite liksom mer långt bort i stanaktigt svar.
Du måste ju umgås med personen också.
Ja, alltså, spendera tid. Ja. Ja, men jag hade nog tagit Nick Hornby då. Och det är också ett ganska tråkigt svar, men det är inte lika trist som Simon Bank. Och Nick Hornby, han har ju ändå varit en person vars skrivande har öppnat upp fotbollslitteraturen för mig. Han skrev ju, kanske inte skönlitterärt, men han skrev i alla fall någon typ av prosa om fotboll som svepte bort benen på mig någon gång 91-92. Och det var jätteviktigt för min liksom personliga utveckling på den tiden, så det vore kul att sluta den cirkeln med honom, hur mycket Arsenal-anhängare han än är.
Ja. Är du inte en del av den moderna fotbollen, och går det då att med trovärdighet hata den?
Alltså jag är ju en del av ett samhälle som jag har jävligt svårt med i stora stycken, och det är ganska svårt att begära att man ska kliva utanför maskinen för att samtidigt problematisera den. Ifall jag har åsikt på hur samhället fungerar, måste jag då först flytta ut i en stuga i skogen och bli unabombaren? Det är att begära ganska mycket. Och på samma sätt tycker jag ju att det är rätt svårt att begära att jag ska kliva utanför, ja, men all elitfotboll ifall jag ska ha rätt att kritisera den. Mm. För vi kan diskutera vart gränsen för den moderna fotbollen går, vart gränsen för den kommersialiserade fotbollen går, vart gränsen för elitfotboll går. Men ska man liksom vara helt trygg i att ha ryggen fri, ja, då går det inte att syssla med allsvenskan eller en superettan. Då ska du väl ner till division 3, division 4 och stå där vid sidlinjen. Och all heder åt de som gör det valet. Det är, jag älskar sidlinjen på en division 4-plan, men det har liksom aldrig varit tillräckligt för mig. För mig har det inte funkat att reducera fotbollen till enbart det lokala, utan jag vill upptäcka världen, och jag har ju därtill velat se högkvalitativ fotboll spelas. Jag har därtill råkat falla för en engelsk toppklubb, Noja, när jag var 6 år gammal, och så har det förblivit. Och därtill har jag blivit en journalist som absolut drivs av en vilja att bli läst och hörd. Och ska jag liksom ticka av de där boxarna samtidigt som jag klipper av banden till den moderna fotbollen, den kommersialiserade fotbollen, ja, då har jag svårt att hitta någon plats. Utan mitt sätt att få det hela att gå ihop, det är ju att alltjämt befinna sig i samma fotbollsmiljö där jag alltid har befunnit mig. Men att kritisera den när den förtjänar att kritiseras, att problematisera den när det behövs, men samtidigt också att leta efter ljusglimtarna där det finns. För allt är inte skit med elitfotbollen heller. Det som är skit är ju att kommersialiseringen har skenat iväg alldeles åt helvete för mycket. Och den åsikten får mig inte att självmant avstå från ett arvode när jag gör en Viasat-sändning. Det är helt korrekt. Men precis som jag tänker kring mitt samhällsengagemang så kan ni komma och kritisera mig för hyckleri när jag röstar emot någonting som jag själv tror på. När jag röstar mot min samhällsuppfattning utifrån vad som skulle gynna mig själv. Så röstar jag inte, så agerar jag inte heller när det kommer till mitt yrke. Och skulle det på allvar finnas en rörelse som företrädde någon form av allmänt ekonomiskt tak för fotbollen. Vi får lönetak, vi får liksom ekonomiska restriktioner, vi får sänkta biljettpriser, vi får sänkta abonnemangspriser och jag får sänkt ersättning och sänkt lön. Jag lovar er att jag skriver under imorgon, och ifall jag inte gör det, då kan ni komma och kritisera mig för hyckleri.
Men är det inte samtidigt så också att det är ju alltså supportrar som håller det här monstret under armarna genom att ständigt gå på matcherna, de bråkar och skriker och gnäller och gråter i några veckor, sen står de där på arenan, så gör att hela den här grejen kan rulla. Det kommer ju aldrig fram till liksom en underväxande rörelse om lönetak eller den typen, utan det blir bara värre hela
tiden. Såg inte minst dansen med saudiarabiska flaggor i Newcastle?
Nej, det är klart att det är oerhört svårt att sortera in allt det där, och alltså min respekt för de som till exempel kliver av Manchester United-monstret, börjar om från början, bildar en egen klubb på sina egna premisser och driver FC United och Manchester framåt. Den respekten är enorm och den är grundmurad. Men det är också jävligt mycket begärt att en supporter till ett Chelsea eller ett Man City eller i det här fallet ett Newcastle som levt med de där klubbarna hela sida liv, som levt med de generationer som var där långt innan shejkerna och liksom oligarkerna var det, att de bara ska kliva av, stiga åt sidan och avsäga sig all glädje och all framgång och allt sammanhang så fort det kommer en ägare som de inte har någon kontroll över. Det är också svårt att förlika sig med för mig, för då är det ju någonstans som att säga att okej, nu ger vi upp det här som vi hade tidigare. Det var väl inte värt så mycket. Det var inte värt mer än att så fort en ägare vi inte gillar kommer, ja men då kliver vi bara ifrån och vänder våra ryggar mot det. Och jag tycker det är svårt att få ihop den ekvationen, det gör jag.
Strandvallen eller Friends?
Strandvallen. Nu har jag i och för sig bara varit där en gång.
Fint.
Och det var så sent som för en månad sedan.
Just det, det såg jag.
Så det var kul som tusan att komma dit, men jag vill ju inte att det ska uppfattas som att jag sitter och är liksom någon stor förespråkare för den moderna sönderkommersialiserade fotbollen. Jag avskyr den i väldigt stora stycken. Jag vill inget hellre än att den förändras, att den reformeras, att den regleras. Men det innebär ju såklart också att jag liksom känner mig mer hemma på Strandvallen än på en Friends Arena som ju är ganska felbyggd, som liksom har byggts på fel premisser med fel prioriteringar i hög utsträckning.
Dålig gräsmatt också.
Ja, jo, det är det också.
Har du hälsat på Robert Laud i Göteborg?
Nej, det har jag inte gjort, men jag träffade Robert Laud på Friends på landskampen senast.
När drog du Erik Niva-kortet senast?
Hur skulle det kortet kunna användas?
Boka bord typ.
Aldrig hänt, kan jag nog säga.
Jag pratade om det själv i tredje person. Gjorde du det igår på scen någon gång?
Jag kan fan inte tänka mig.
Nej, jag bara...
Det är första... Du kan säga att Stefan Rehn inte heller gjorde det, men hans kompisar gjorde det. Ringde och sa, hej, det är Stefan Rehn, kan vi få bord?
Åt honom.
Ja, men det...
Du har inte haft någon sån polare som var...
Inte vad jag vet,
nej.
Men...
Erik Niver som går runt och äter överallt.
Jag har jävligt svårt att se att det kortet skulle vara särskilt effektivt att lägga fram. Det måste jag uppriktigt erkänna.
Ja, fan, det är väl bara... vet inte, jag är en Olerusbar vid vilken gågata som helst i Sverige, så har man ju halva restaurangen bokat.
Behöver man dra kortet för att få plats på Olerus på gågatan? Alltså,
vid matcher kanske. Det är första tanken när jag säger villkorstrappa.
Att den är ett gigantiskt hot mot den folkrörelse och den supporterrörelse som driver svensk fotboll framåt mer än något annat.
Ja.
När det var hos oss senast, jag tror det var mars 2019, då fick du frågan av Henke om du ångrade någonting. Och då svarade du att rent strategiskt så borde ha dragit igång en podd för ungefär 4 år sedan.
Ja, det var
och att du borde ha hängt på det tåget. Men att du inte kände dig som en fotbollsentreprenör. Men nu sitter vi här med Sveriges största podd, When We're Kings, eller?
Nej, inte Sveriges, men Sveriges sport. Största sportpodd, ja. Är det väl. Det är ju ofrånkomligen.
Du gick den vägen. Hur känns det att vara nu fotbollsentreprenör?
Ja, nej men... Det känns ju bra att jag till slut kom in på det tåget, för det har varit jävligt livgivande. Det har givit ny kraft till hela yrkestillvaron. Och det är lite nedslående på ett sätt att som i grunden skrivande människa tvingas konstatera att det är så mycket mer liksom problematiskt att nå fram med det skrivna ordet
idag. Riktigt.
Mm. För det var ju liksom kanske det mest ögonöppnande för mig, det där med att komma in i poddkontexten och kontrastera den mot just hur det funkar på en tidning. Där hände det att Aftonbladets analytiker kom till mig och liksom var väldigt förtjust för att nu har din långa jävla artikel om fotboll i Slovenien haft en medels genomsnittlig lästid på 2 minuter och 49 sekunder. Fan, det låter väl inget bra allt. Jo, det är toppen, det är toppen. Liksom, det vanliga är annars 19 sekunder blankt.
Aha. Så många läste första sidan.
Ja, nej, men alltså, jag har liksom svårt att riktigt hitta glädje i de uppgifterna. Men så kom vi och började göra den här podden. Och från början hette det att ja, men max en timme. Jaha, okej, okay, ja, ni kan det här, det gör inte vi. Tänjer lite grann på det, blev 1,5. Ja, men det funkar ju också. Tänjer lite mer på det, blir 2,5. Och sen sitter man där med den där podden om samma historia, om den slovenska fotbollen. Och snarare än att kämpa för uppmärksamhet i 2 minuter och 48 sekunder så får vi uppmärksamhet i 2 timmar och 48 minuter. Och det var ingenting vi hade räknat med eller tagit för givet. Men det säger ju något om hur folk konsumerar berättande journalistik numera. Det är svårare med skrift och jag är inte beredd att överge pennan. Men det har varit jävligt kul att inse vilka möjligheter som finns med ljud.
Ja. Mm. Men det måste ju också ha gått väldigt bra ekonomiskt. Vad har det gjort med dig?
Ingen aning, men det har väl gjort att jag har kommit lite närmare den där idén om att kanske liksom växla ner yrkeslivet en del framöver och balansera om vardagen en liten aning. För ifall det tuffar på med podden på ungefär det sätt som det gör nu, så skulle det ju innebära faktiskt en ekonomisk skillnad för mig. Tidigare har jag inte haft liksom någon ekonomisk frihet att tala om jämfört med vilken lönearbetare som helst. Men podden drar just nu faktiskt in så mycket att det skulle innebära en förändring för mig ifall det höll i sig. Så ja, det kan bli en förändring i både min person och mitt liv.
Vad väljer du bort då? Möjligheter.
Ja, jag vet inte, det är det jag brottas med nu. Att jag känner. Alltså tv väljer ju bort mig förr eller senare. Det är ju medveten om att tv är väl den mest nyckfulla sektorn av branschen. Till slut så liksom har bara liksom folk och rutan tröttat på ens jävla ansikte och ens tonfall och ens liksom sätt att föra sig. Och då växlar de. Och den dagen kommer kanske tidigare där än den gör inom tidningsbranschen. Så det är väl lite så också. Vi får väl se vart bergväggen kommer först, och när man har kört in i den så ja, då kan man växla fil och så har man bara 2 livlinor kvar och då kanske man balanserar om automatiskt.
Vad ska du unna dig mer än liksom kanske umgås med familj i den här nedtrappningen?
Alltså det vore, någonstans har jag en förhoppning om att kanske liksom återuppbygga ett socialt liv som ju tyvärr har, alltså det har inte gått förlorat. Det är inte så att jag liksom är isolerad och aldrig umgås och aldrig ser mina polare. Men jag gör ju det i mycket mindre utsträckning än jag hade önskat. För jag prioriterar ju såklart familjen först. Och det innebär att när jag träffar familjen och när jag har jobbat, ja, då finns det ingen tid kvar. Och jag känner inte det där jättedåliga samvetet gentemot familjen för att jag jobbar mycket och är borta en del. För jag prioriterar alltid den när jag får möjligheten. Men det innebär ju att polarna är svårare att liksom hinna umgås med. Och det vore ju schysst att kunna unna sig. Och så tänker man att ja, vad fan, nu har man varit borta mer eller mindre i 15 år, men fan, kliver man ut på andra sidan, då kör man på som det vore gamla tider igen. Och så kommer det tyvärr inte heller bli, man kommer väl kliva ut där, så inser man att alla bara är borta, och så får man försöka ta vägen någonstans utifrån den insikten.
Om vi tar allsvenska cementet därifrån, hur ser ditt förhållande till allsvenskan ut nu och hur har det förändrats över tid?
Alltså det är inte så jävla föränderligt, utan jag följer ju med så gott jag kan. Jag är engagerad, jag tycker det är jävligt roligt. Jag tycker det är fantastiskt, inte minst att faktiskt gå på matcherna. Ja. Men det är inte så att jag enbart fokuserar på allsvenskan som många andra. Och det gör ju att jag tar en typ av helikopterperspektiv snarare än att ha detaljkollen. Mm. Ifall ni liksom drar iväg den här podden till en situation där jag förväntar sig jävligt starka åsikter om hur Varberg försvarar sig på fasta, då är jag ju inte där.
Det kommer vi inte göra.
Nej. Ja, det glädjer mig. Men jag är ju intresserad av det som hände i Varberg. Varberg. Jag tycker det är liksom jättespännande med Jocke Persson och liksom allt de håller på med. Och jag försöker just se de lite större dragen och tydligare linjerna, och så försöker jag jobba med allsvenskan på de premisserna. Och det är det som funkar för mig, för jag vill ju ha en fot här, en fot där, en fot i 8 olika dammar. Jag vill göra allsvenskan, jag vill göra landslagen, jag vill göra den internationella klubblagsfotbollen där den är bra. Jag vill göra den internationella klubblagsfotbollen där den är bortglömd och undanskymd och obskyr. Och det gör ju att jag behöver liksom ha den där övergripande angreppsvinkeln på typ allt.
Men du rivstartade ju lite året ändå med en väldigt uppmärksammad intervju med Djurgårdstränarna.
Oh, herrejävlar.
Ja, du var inte bekväm med den situationen, eller hur?
Nej, men alltså, det blev ju ingen bra publicering.
Nej.
Och det är ju trist när det inte blir någon bra publicering. Och utifrån det så var det klart att jag liksom inte var bekväm med att det blev som det blev. För ifall vi bara ska dra den i sin summeriska korthet, så var det som hände att jag satt i en intervju med Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf, och de var generösa med sin tid och med sina tankar, och vi pratade länge, och jag tyckte ju att jag liksom förstod vad de ville säga med sina tankar runt ledarskap. Sen så avslutades ju hela intervjun med ett segment där det var lite snabbare frågor. Och där kom ju då Kim Bergstrand in på det här villospåret, där han drog en jävligt märklig parallell till Tyskland och 30-talet, eller hur han nu formulerar sig. Och det var ju såklart en jävligt märklig parallell, en direkt osmaklig parallell. Men i den intervjusituationen och i läget när jag därefter formulerade min text, så tyckte jag inte att det fanns anledning att missförstå honom med avsikt. För det var verkligen min upplevelse, att skulle jag gjort ett stort nummer av det där, då hade jag missförstått honom med avsikt. Och jag tyckte att jag begrep vad han menade, vad han ville säga, hur han tänkte och resonerade kring sitt ledarskap i stort. Och jag skrev en text som avspeglade det, som innehöll den där passagen om det tyska 30-talet, men som var skriven precis just så. Ja, Kim Bergstrand, han snurrade in sig i något märkligt resonemang om Tyskland på 30-talet, och jag tror inte att vi behöver missförstå det, men han hade även de här tankarna och det här tog han vidare därifrån, så vidare och så vidare. Skickade den texten till Kim för att han liksom skulle läsa igenom den, som jag brukar göra. Och han återvände med synpunkten att, ja men vad fan, det där blir jättebra, man kan inte ta bort den där liksom passagen om det tyska 30-talet, det liksom känns inget bra. Absolut, inga som helst problem. Hör av mig till redaktionen och säger att, ja men Kim vill ta bort det där om liksom tyskarna på 30-talet. Inte med det, texten publiceras, jag tänker faktiskt inte mer på den saken. Men sen så märker jag att det börjar snurra, det där klippet på det här resonemanget, och inser då att det som har hänt är ju här att publiceringen inte har följts upp hela vägen av någon av de berörda. Det har fallit mellan de berömda stolarna. Texten som jag tog ansvar för, ansåg jag till att den inte innehöll något om tyska 30-talet. Sen finns ju även tv-klippet, och där har liksom ingen följt upp att det inte kom med, att tv-klippet inte publicerades. Och när redaktören insåg det, så avpublicerade han tv-klippet omedelbart. Jag märkte inte att det var publicerat, jag märkte inte att det blev avpublicerat, förrän sen den stora snurran kom igång. Och då bara, vad fan är nu detta? Och ja, då var det ju såklart någonstans för sent, för då var det ute. Då spelade det ingen roll att det var avpublicerat, för det fanns redan ute på nätet. Och i det läget så upplevde liksom redaktionsfolk att nu blir det jävligt konstigt. Det är ett klipp från Sportbladet ute, men vi har en intervju och en text publicerad där det inte nämns, och själva klippet är borta. Vi måste publicera det igen. Och där lyfte jag på liksom min kappa och sa att ni får göra vad ni vill härifrån. Det är ni som tar chefsbeslut, jag gör inte det. Så känner ni att ni vill publicera igen, gör det. Känner ni att ni inte vill göra det, gör det. Nu är det jävligt olyckligt, och stäm ni av med liksom Djurgården så att ni ändå pratar samma språk. Och ja, där slutade väl egentligen allt. Det där var anledningen och förklaringen till att det blev som det blev. Och det var ju bara jävligt trist, för så borde det inte ha blivit.
När du då det helikopterperspektiv på allsvenskan, hur följer du matcherna? För jag tänker också sådär, det är med tanke på hur du jobbar, så kommer du hem och så är det familj, tänker du, nej, fan, det är ju Halmstad-Degerfors, ska jag sätta mig och Eller hur mycket kollar du liksom?
Nej, men mindre nu än tidigare och mindre nu än vad folk kanske tror. Men jag kollar ju precis på någon form av liksom helikoptersätt även där. Det står på jävligt mycket fotboll. Det pågår väldigt mycket fotboll. Men det är inte särskilt lång tid som jag sitter i soffan och liksom har två fokuserade ögon på matchen. Men det där ger mig rätt mycket. Det räcker faktiskt just för helikopterkänslan. För säg en kvart plus 10 minuter här och 7 minuter av andra, då får jag ändå en känsla för ja, men hur lagen spelar. Jag får en känsla för stämningen på arenan, får en känsla för om det är någon spelare som utmärker sig. Det kan finnas någon liksom berättelsetråd i kommenteringen som jag kan hugga tag i. Jag får ändå någon form av liksom grundläggande allmänbildning som jag sen kan ta vidare.
Hur har alltså familj och barn och sånt, har de börjat gilla alltså en fotbollslokal?
De har börjat och hunnit sluta, höll jag på att säga. Jag vill minnas att vi faktiskt nämnde när jag var här senast att jag har en äldre son då som hade gått resan från Djurgården via Dalkurd ner i det som nu är ett ointresse. Han har ju för sig varit tvungen...
Den vägen ner.
Ja, nej, det, alla ska vi den vägen. Ja. Andra, men, ja, nu är jag faktiskt varit tvungen att till slut säkra upp ett jävla PS5 åt honom. För jag hade lovat i typ ett år, men det fanns ju aldrig att köpa eftersom att kapitalism men sviker oss. Vad fan har vi kapitalismen till om de inte kan fixa ett PS5 till salu? Men till sist fick jag köpa det på någon märklig andrahandsmarknad och då fick jag såklart nya FIFA och det ändå genererar liksom den typen av fotbollsintresse i honom igen.
Men de där är ju bara köpa liksom direkt i datorn, va? Du vill köpa ett spel, du köper ju
själva konsolen.
Jaha, okej.
Det där är förbi.
Ja, det var nästan att det var förbi mig också. Vad då, ska jag ha en konsol som bara är digital eller ska jag ha någon så här som har skivlöst också? Vad behöver man liksom? Vad är bäst? Men ja, nej, han bryr sig mest om FIFA, kickar lite grann men går liksom, ser inga matcher. Dottern är bara 5 så hon tror att hon gillar fotboll men hon skulle aldrig palla och se en hel match. Och sambon är aktivt ointresserad.
Hur ser helikoptern från helikopter, hur ser det ut på allsvenskan? Vad har du imponerats av i år?
Alltså det finns ju många olika dimensioner. Det finns det rent sportsliga såklart, och där är jag som alla andra att jag imponeras såklart av Kalmar. Det är ju otroligt vad de gör. Imponeras väldigt mycket av Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf och det de har gjort med Djurgården, för det är en sportslig överprestation att fått ihop allt så snabbt som de har gjort. Och jag imponeras, ja, men i någon mån även av liksom Degerfors och Mjällby som med helt olika metodik ändå ser ut att klara sig kvar i allsvenskan. Jag tror ändå att det är där vi kommer landa. Men sen finns det ju så mycket annat att imponeras av också. Jag imponeras liksom nästan oupphörligen av den svenska supporterrörelsen. Mm. Och det finns en risk för att verkligen bli populistisk och liksom vilja hova in likesen och pluspoängen när man pratar på det sättet. Men jag känner verkligen att det är berättigat, för liksom den utveckling och den mognad och den organisationsgrad som den svenska supporterrörelsen har uppnått, den är extremt imponerande och den saknar kanske inte motstycke i Europa, men även den står sig väldigt väl. Vi pratar ju ofta om hur själva stämningen på kortsidorna står sig väldigt väl, och det är sant, men jag tycker också det är på sin plats att betona att just det här med liksom strukturen och organisationen och liksom det ganska gnet ditt föreningsstrategiska ändå har vuxit det med. Så supporterrörelsen är ju nu med en stark, samlad, viktig röst som kan ta den här striden mot polismyndigheten och framstå som den resonabla parten. Ja, den pålästa parten.
Ja, men jag tycker det
och finns... det är helt jävla otroligt.
Ja.
Alltså.
Ja, men det är några grejer som du säger. Och tycker jag, nästa steg tycker jag när det gäller det, det är liksom att lyfta upp det till den nivån de är hemma, nämligen till att bli en konstform, en kulturyttring bland andra. Om det är så skådespeleri, teater, musik, scenkonst. Det här är en typ av kulturyttring.
Jag håller absolut med. Sen vet jag inte riktigt hur det lyftet skulle se
nej,
ut.
Men jag tror att det skulle bland politiker och andra makthavare börja förstå att det liksom inte är ett gäng packade svarthuvudkillar med kalsongerna vid knäna som står och svajar en lyxstolpe, utan att det är som du är inne på, vilken typ av organisation som finns i det ena. Sen har jag tänkt precis samma sak där om det, att man vill inte dra, fan, har jag inför Elfsborg Blåvitt fredagsmatchen där, så tänkte jag, som var precis när restriktionen hade släppt, har jag blivit liksom sådär och jag blir likes och, det, och så satt man och kollade på den matchen bara på tvn, jag var inte ens där och tog emot och kände hela den jävla stämningen som var, och tänkte jag, fy fan, det här är ju liksom absolut toppklass liksom.
Ja, men så är det, den var ju otro. orolig, och liksom Blåvitt, just att de orkar mobilisera på det sätt de gör mot den sportsliga bakgrunden de brottas med. Det är mäktigt som satan, och ja, men det gör mig glad på så många olika plan, för ja, alla vet ju att England inte längre är något liksom fotbollskulturellt föredöme. Det är inte heller det det ibland målas ut som, bara liksom plast och Premier League och inhyrda turistsupportrar, utan det är en nation med oerhört grundmurad supporterkultur. Men jag skulle väl ändå säga att föredömet av idag i Europa, det är ju Tyskland. Mm. Och där har ju supporterrörelsen, ja, men i någon mån kanske kommer ett steg längre, för att det är ett så mycket större fotbollsland med så mycket större demografisk tyngd och så vidare. Och där har vi ju inte bara då stämningen på kortsidorna eller liksom organisationen i mötesrummen. Där finns ju också den stora konkreta samhällsnyttan på gatorna. Där har ju ultrasgrupper och supporterfalanger, ja, men verkligen en viktig position i sina lokalsamhällen. Och det är ju allt från att de liksom griper in och gör krisåtgärder vid någon jävla översvämning. Och det vet jag att svenska supportergrupper också har gjort. Men även att de liksom på regelbunden basis driver olika mötesplatser, olika välgörenhetsinitiativ, olika saker som verkligen gör deras lokalsamhällen bättre. Och det är ju liksom så hjärtvärmande att man knappt vet vart man ska ta vägen. Men det är ju verkligen det man vill ha fotbollen till. Fotbollens idealtillstånd, där fotbollen är en centralpunkt och en motor i sitt lokalsamhälle. Och uppfattas även på det sättet. Och det är väl någonstans nästa nivå. Malmö har ju sitt supporterhus nere på Södra Förstadsgatan är det väl, och det vet jag ju har liksom aktiverats med inspiration från tyska fanladens, och jag hoppas att vi kan komma ännu mer i den riktningen, för jag tycker visserligen att man har all jävla rätt att vara en packad snubbe med brallorna vid knäna och huvtröjan på när man går på fotboll. Det ska också få plats, men därutöver så vill jag ju hemskt gärna även ha den här liksom ansvarstagande samhällsförbättrande biten. Mm.
Men med din blick på att berätta historier och hitta liksom de mest, ja, men du vet, på ditt sätt att berätta så. Om vilka story, spelare, ledare eller klubb i sammanhang i Sverige skulle du vilja sätta, du vet, niva blicken på mer?
Alltså det är ju alltid svårt, för att jag vill ju gärna skriva den typen av historier utan att det känns uttjatat på förhand. Och det är ju svårt i och med att ni är så många som följer serien så intensivt. Och liksom, ni har väl intervjuat precis varenda jävla allsvensk spelare. Och då kan ju känna det där att, ja, men ska man skriva om den killen? Nej, men han har redan gjort 18 intervjuer och liksom berört de här grejerna. Så det är ju en ständig kamp för att hitta historier som ändå känns att jag i alla fall kan ta några steg längre. Att hitta något helt oberättat nu för tiden, det är ju praktiken omöjligt. Men ta till exempel porträttet jag gjorde på Viktor Edvardsen för några veckor sedan. Där hade jag ju lyssnat på er intervju med honom, och jag hade ju läst andra intervjuer han hade gjort där han talade ut om sina problem och sitt spelmissbruk. Men jag kände ändå att det fanns några nivåer till. Det fanns fler bottar, det fanns liksom ett större omfång på hans story. Och då valde jag att liksom försöka skildra det. Och var helt okej nöjd med hur det blev. Och det är väl liksom så jag resonerar nu mer, att jag liksom försöker identifiera vart det finns en berättelse som kanske har några lager till.
Mm. Hur ofta berättar du liksom historien om dig själv i de historier du berättar om tröjor, lagstäder och andra sammanhang? Hur mycket vill du att det ska, ditt eget ska ta plats eller inte?
Alltså jag tycker ju att mitt eget redan är ganska uttjatat och sönderberättat. Att liksom, har någon gång haft något intresse av vad jag gör, så har de ju hört till leda med jävla story om Malmberget hit och dit och Tottenham, det är kul och det är jobbigt och liksom allt det där. Så jag känner att liksom, min egen story finns det inte så jävla mycket kvar att ösa ur. Och därtill är liksom det där om liksom hur barndomen formade mig. Det är ju nästan så att jag känner att det håller på att tappa sin relevans även gentemot mig själv. Jag är liksom inte 27 år och identitetssökande längre, utan jag är 42 år och trött liksom. Jag kan inte hålla på liksom hänvisa alla mina livsval till att det var kallt i Malmberget när jag var 9, utan det är liksom dags att kanske börja börja...
Men jävla vad kallt det var.
Ja, det var kallt som satan. Alltså, jag berättade om när det var 48,6 och jag skulle köpa julklappar. Här, det ska slippa det. Men nej, alltså, jag tycker inte att min egen historia har så jävla mycket spänst kvar för stunden. Så värst mycket plats får inte den. Däremot är det ju klart att ifall jag har varit i Angola och ska publicera något om fotbollen i Angola, då har jag en nytta av de intryck och de insikter jag har fått. Och det är klart att jag kan använda mig av de resorna i berättandet runt det, men det är delvis något annat i alla fall.
Vi har ju liksom gått parallellt, sen har du dratt iväg, så man kan inte gå parallellt med det längre, för du är ju bland moln liksom.
Men
vi
har du har också varit bland moln. Det är bara att du har studsat medan jag tuffar på.
Ja, det är kanske, det är nog kanske riktigt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men det var fan, det är 12, det är säkert 12-15 år och sånt där. Som man har liksom följt dig och varit en liksom, ja, men någon form av kollega och så. Och det är egentligen för de sista 2-3 åren som jag har aktivt sett på det du gjort och tagit jävligt stora intryck och lärt mig av, försökt kanske inte liksom likna men hämtat inspiration just genom det du är inne på, att lämna sig själv, sluta rota i sig själv, använda eventuellt talang till att berätta, uttrycka sig, fått god hjälp, otrolig hjälp av Filip och Henke och lyssna och massa andra, att göra det här och tycka, fan, här är någonting, lämna dig själv, använd din talang till att lyssna på andra, möta andra, låta dem ta plats och prata och backa undan från ditt eget och sådär. Och det har jag haft stor nytta av, hur du har jobbat utan att komma i närheten av hur du gör och så. Men det tycker jag du kan göra vad du vill med.
Ja, det är kul att höra, men alltså, framförallt är ju det viktiga för mig någonstans att, ja, men lite mot min egen natur, hela tiden försöka utvecklas och sträva efter att göra nya grejer. För jag är rätt konservativ och tycker att allt ska vara som det alltid har varit och har därför svårt med det där förnyandet. Men jag hade ju inte pallat göra det här ifall jag fortfarande hade suttit och skrivit samma kröniker som jag gjorde för 15 år sedan. Ska jag skriva kröniker måste det i någon mån vara nya kröniker. Ska jag fortsätta så kan det inte bara vara reportaget. Det måste bli podden också. Det måste bli sociala medier.
Men också att våga utsätta sig för andra människor.
Ja.
Att lämna för
vi... Ja, men jag började inte riktigt där du började, för jag har ju aldrig skrivit skönlitterärt och jag började inte som krönikör, utan jag började som reporter och sen blev jag någon typ av reportageskribent. Sen därefter blev jag krönikör, och det var egentligen först då jag överhuvudtaget började blanda in mig och mina åsikter. Men framförallt åsiktsjournalistik är jag ju helt ointresserad
av. Ja, det är riktigt.
Jag kan berätta om mina intryck, och det är klart att nu står jag på scen och pratar om det svenska U21-landslagets förtrollade sommar 2015. Då väver jag ju in min upplevelse av det hela och mina slutsatser om det. Men det där att tycka grejer, att ha starka åsikter.
Stay out.
Ja, det är inte jag. Det är inte jag. Det är ju på ett sätt ibland en svaghet. Jag kan ju liksom höra rösterna där utifrån när de frågar, men vad fan, varför går inte du upp på barrikaden runt villkorstrappan? Vi vet ju vad du tycker. Du borde väl stå på vår sida. Och här kan ju din röst vara viktig och göra skillnad. Och jag accepterar allt det, men jag vill inte bli någon typ av fotbollsdebattör. Nej. Det är klart att jag svarar på frågor när jag sitter här, och det är inte så att mina åsikter är hemliga, och jag kan gärna brodera ut kring både villkorstrapper och fotbollskommersialism, men jag pallar inte vara den som har ett uppdrag att på regelbunden basis producera åsikter om någonting. Det är inte jag. Jag vill berätta, jag vill inte tycka.
Om jag ändå får gräva in, kanske inte en åsikt men lite så här reflektion, för nu när jag kollade på så här lite inför vad du har skrivit sånt där, du har ju också varit en hel del ute i förorterna och skrivit om fotbollen där och kopplingen landslagsstjärnor kopplat till artister. utan att liksom nämna namn och prata om sånt, så är det ju en text som skrivit om en artist och en landslagsstjärna som levde tillsammans någonstans. De har gått olika väg i livet. En har blivit en stor framgångsrik artist, en annan spelade i landslaget. Idag sitter den här andra personen häktad för rån, eller åtalad för rån till och med. Det finns ganska mycket, alltså man kan problematisera där också. Det är ju såklart kommit i efterhand från din första text, men har du reflekterat någonting kring det? För man ser ofta, tycker jag, ja, men fotbollsstjärnor som har mycket kopplingar till just rappmiljön, som också är kriminell i stora delar. Just den här artisten är ju kopplad till ett av de största gängen, som har ett våldskapital, som sätter skräck i förorter och företagare och allt det där. Ja, men det finns en problematik, ja, Jesus, som är mycket, väldigt djup där,
som är väldigt, ja, väldigt djup. Och just den här artikeln som du pratar om, jag vet inte ifall behöver vi anonymisera personer.
Nej, men jag vill inte prata om artisten i alla fall.
Nej, så, nej, men alltså, i alla fall, nej, så var ju situationen som sådan att jag var ju medveten om att artisten givetvis hade rört sig i de här miljöerna, och det var ju både det som var intressant och, såklart, det som var problematiskt. Och jag gjorde ju de avvägningar jag kunde göra och det förarbete som jag kunde komma åt för att, ja, men i någon mån ändå försäkra mig om att han inte var aktivt kriminell för stunden. Och vi kollade på hans bakgrund, vad har han för domar, hur grovt var brott han begått, hur gamla är de här domarna, hade kontakt med liksom poliskällor och frågade hur de såg på den här personen i nuläget, och fick ändå bilden av att, ja, men han är nog ganska långt ute i utkanterna av den kriminella miljön för stunden. Skrev ju ändå i texten att, ja, men för mig är det naturligtvis helt omöjligt att recensera den här personen eller att ha prognoser om hans framtid. Däremot så kan jag ställa frågor rörande hans kopplingar och syn på kriminalitet. Och de frågorna ställdes ju. Och i den mån det dessutom fanns liksom en förebildssituation, så fick ju fotbollsspelaren som var väldigt väl bekant med artisten svara på de frågorna. Jag ställde, om jag minns rätt, frågan rätt ut. Hör du, fotbollskillen, är du verkligen trygg med att den här grabben bredvid dig är en bra förebild? Och då är det ju han som får ge sin syn på saken. Det är inte så att jag sitter och hamrar fast hur det ligger till, för det kunde jag inte veta, och jag kunde ju än mindre veta vart allt skulle ta vägen framöver. Och så är det ju precis med varenda person man skriver. Om det har hänt med svenska fotbollsprofiler som inte alls kommer från någon förortsmiljö, att jag skriver ett porträtt på dem och sen har de gjort några riktiga dumheter därefter. Men därutöver har vi ju då den här bredare problematiken som du är inne på, att väldigt många av våra fotbollsprofiler som kommer från förortsmiljöer har ju på ett eller annat sätt, ifall man anstränger sig och letar väldigt noga, kopplingar till personer som har någon form av kriminell anstrykning. Och det är ju inte särskilt anmärkningsvärt, för det behöver du inte ha med fotboll att göra för att befinna dig i. Har du vuxit upp i en svensk miljonprogramsförort de senaste 25 åren, då känner du folk som har hamnat i kriminalitet. Då har du kanske släkt som har hamnat i kriminalitet. Det finns i din närhet. Och är då kravet vi ställer att de här personerna ska flytta ut från sina förorter, helt ingå i någon form av allsvensk miljö, kapa alla band till sin uppväxtkontext och till sina gamla kompisar, klasskamrater, polare från barndomen. Alltså det är också att kräva väldigt mycket. Och det är klart att vi hoppas slippa situationer där fotbollsspelare liksom bejakar aktiv kriminalitet. Men att hitta fotbollsspelare från förorterna som inte har någon, som det brukar beskrivas, koppling till kriminella, jag kan inte riktigt se hur det ska gå till.
Vi pratade om Kalmar kort förut. När kommer ditt epos om Henrik Rydström?
Ja, det är en bra fråga. Han är inte direkt oskriven, ifall jag formulerar mig så. Så just det där att liksom hitta något som känns lite
fler fräscht och obrutet.
Ja, han har ju för många bottnar, det ska ju sägas. Men det har hinkats ur den brunnen, det har det.
Om du kollar svensk fotboll de senaste åren, liksom, var rent spelmässigt och på andra sätt och taktiskt och ja, men allting om nya tränare, vad har blivit bättre och vad förändras? Hur ser du på den?
Ja, förändringen är ju just variationen. Vi har fortfarande ett herrlandslag som spelar ganska traditionellt, men även det har luckrats upp. Men därutöver är ju allsvenskan nu en taktiskt och spelmodellsmässigt varierad liga. Så var det ju inte. Det räcker nog att gå tillbaka 10 år i tiden, så var ju ändå någon typ av rakt 4-4-2 med zonförsvar, press och understöd, ja, men helt dominant. Nu förekommer det fortfarande, men det är ju någon form av minoritetsyttring. De allra flesta lag spelar på ett sätt där huvudinfluensen kommer någon annanstans ifrån än Bob och Roy och GH och Svensk 442 och Svennis och Lagerbäck. Och det är ju den stora förändringen.
Ny boksegmentet också. Det är alltid en ny bok.
Det är fan alltid en ny bok. Ja, det är det faktiskt. Ja. Men det är ju uppsidan med det skrivna ordet. Det är fortfarande kul som satan med en fysisk bok.
Ja.
Och det erbjuder ju. Vi var ju inne på det när vi höll på med podden, att vi ska jävlar i min låda trycka i alla fall det första avsnittet på dubbelvinyl.
Ja.
Just i linje med att allt jag gör är egentligen att vilja vara någon form av rockmusiker.
Ja.
Men det var faktiskt inte ekonomiskt försvarbart. Vi insåg att vi kommer sälja 4x av den dubbelvinylen. Ja. Och skulle man liksom pressa under 200 skulle det kosta 450 spänn per x eller någonting.
Jag har ju tagit de grejerna längre än vad du har. Jag har ju turnerat. Ja, det har du också gjort precis. Men jag har även gett ut skiva med Wayne House Rock.
Jag är medveten om det. Ja. Det är ju beklagligt att du har hunnit längre där.
Ja, det är bra. Den sålde dock bara i ungefär just 4 faktiskt.
Ja, men
jag tror inte den var i tvåsiffror.
Det imponerar fan alltså.
Ja, och då var ändå mamma inblandad.
Det är lite som att ha noll rätt på stryktipset. Det är svinsvårt att ha noll rätt på stryktipset. Men ja, det är mycket, alltså, det är värt en ekonomisk smäll. Det är ju också nu på den här turnén. Jag stred för min nightliner. Jag stred för min t-shirtkanon.
Ja, det är rätt.
Och det visar sig att det är asdyrt med en t-shirtkanon. Och vi har ju ingen praktisk nytta av den. Den tar plats och den är svår att manövrera. Man med 85 kilo gas. Och sen står man där och finns liksom ingen yta för att skjuta ut någon t-shirt.
Kan bli fel också.
Ja, ja, men vad fan, vi bränner av 4-5 stycken på slutet. Ja. Och det är absolut inte värt kostnaden. Ja. Men det är ju kul. Ja,
det är
och det
kul.
Känns lite rock'n'roll.
Ja. Och just därför är det värt det.
Exakt så. Ja.
Under tröjan heter boken. Och kan du kort, om du kan, kort berätta vad den handlar om.
Okej, nu ska jag lyda på uppmaning då. Ifall jag instrueras och pratar kort så ska jag göra det.
Bok?
Det är en bok där jag verkligen har gjort det du pratade om tidigare. Att liksom trätt ut ifrån mig själv och lånat min penna till andra.
Mm.
För här skriver jag ju som någon sorts spökskrivare. Jag återger andras berättelser i jag-form.
Mm.
Och det är ju rätt och slett svenska proffsberättelser. Jag är ju fascinerad av proffsdrömmen. Jag är fascinerad av utlandsäventyren. Och jag inbillar ju mig att alla har vi varit 7 år gamla och tänkt att en dag ska jag bli utlandsproffs. Undra hur det skulle vara att vara utlandsproffs. Och den här boken innehåller ju svaren så gott det nu går. Och de svaren ser ju olika ut. Det finns en berättelse om hur det är att vinna Champions League ifall man heter Patrik Andersson och spelade för FC Bayern. Hur var det? Berätta nu i detalj om hur Champions League-säsongen 2001 var för dig, Patrik Andersson. Ja, men då gör han det över 7 sidor. Och sen ringer jag upp Omid Nasari som gick från Malmö över Iran och hamnade på Filippinerna. Ja, men hur fan är det att vara proffs på Filippinerna? Berätta nu i detalj Omid Nasari så ska jag försöka teckna ner det. Och sen har jag tagit mig över hela världen med svenska proffs och deras matchtröjor som genväg. Fan, jag fick ett tag på en Tavria Simferopol-tröja från Krimhalvön i Ukraina. Alltjämt Ukraina. Den drar jag på mig och sen ringer jag upp Gustav Svensson och frågar honom hur fan var det egentligen när Putin skickade in sina gröna små män och Krimhalvön togs över av Ryssland på en natt och du var tvungen att fly därifrån som fotbollsspelare för Tavria Simferopol. Hur var det? Berätta i detalj. Och så vidare och så vidare. Det är 30-35 olika svensk proffs som får berätta utförligt om exakt hur de upplevde en specifik säsong i sina utlandskarriärer. Och jag gillar att säga att det är liksom ja, men en tredjedel fotbollsmemoar, en tredjedel reseguide och en tredjedels äventyrsskildring. Det var det här jag höll på med under pandemin, när jag själv inte kunde resa någonstans. Ja, men då ringer jag väl folk och så får de berätta, och så reser jag i sinnet.
Ja, det är bra, ja.
Och hela den prylen blev en bok till slut. Ja.
Går väl att köpa precis överallt, antar jag.
Nej, det hoppas jag. Annars gör det förlaget inte sitt jobb. Nej, men det finns väl där böcker finns, som man säger om böcker såväl som på.
Står du efter föreställningarna vid ett så kallat bokbord, eller som vi då föredrar och kallar merchbord, säljer du böcker och signerar också?
Alltså, grejen...
Eller har du blivit så stor att du ger fan i det?
Alltså, det finns en praktisk problematik här, och det är svårt att redogöra för den utan att ge liksom Birro folklighetsammunition. Men, ja, men igår på Rival, det är ändå 800 pers på Rival, ja, ja. Och då funkar det inte, tyvärr, att jag går och ställer mig vid bokbordet.
Du är för stor för att helt enkelt...
Det tar för lång tid. Det tar för lång tid. Rival vill stänga sina dörrar.
Jag, jag har gett ut 23 böcker. Jag har turnerat säkert, jag vet inte, jag 15 gånger. Och jag har aldrig, aldrig stått för det problemet. Att, jag, att, att någon har sagt, det är så jävla mycket folk, det kommer bli totalt kaos om du ställer dig vid,
vid nu, ska du få höra, nu ska du få höra. Igår så gör jag ändå det som jag ändå gör liksom, att när folk har hunnit iväg och det har tunnats ut lite grann och så där, men då går jag såklart ut och snackar med dem som har palla och hänga kvar, och då signerar jag grejer och så vidare. Ja. Och efter att jag hade gjort det igår, jag gick ut efter kanske 25-30 minuter, ja, ja. Då kom en av arrangörerna fram efteråt och sa att nej, nästa dag, du måste vänta 15 minuter längre. Det måste vara lite mindre folk, för vi har inte tillräckligt med vakter för att garantera att säkerheten upprätthålls. Då jävlar.
Fan, då är, rock, då är det ju rockarna. Det är ja. Den enda rocken det var, som kom in.
Det tråkiga var ju att det säger väldigt mycket mer om stället säkerhetstänk än om hur kaotiskt det var på stället. Det var oerhört lugnt, stillsamt och välordnat. Men det behövde tydligen ändå fan. Säkras upp.
Han är ju ändå uppskattat om någon säkerhetsvakt börjar ingripa under turnén.
Älskar att säkerhetsvakter ändå liksom fick kasta ut över förfriskade under föreställningen. Ja. Och liksom, vi är ju inte Toto Balotto, det är inte kanapåstämning, utan det är ganska stillsamt. Men lika fullt så finns det de som känner, vad fan, har med fotboll att göra? Ska vara 14 pers. Ja, ja, då liksom hade säkerhetsvakter ändå fått leda ut någon resignerad stackare.
Det finns alltid den här dansken som springer in på banan.
Dags att gå hem nu, hade han sagt till honom. Han bara, japp, och sen klallar ut frivilligt. Det får vi också.
Nej, just det, det
ja, verkligen.
Jag tänkte på just tröjor. Vi har ju en del tröjor här. Mm. En domartröja bland annat. Har du någon domartröja?
Jag har faktiskt en domartröja.
Ja,
det var ju min förra turné, när vi nu pratade på de premisserna, att jag faktiskt åkte runt och hade
det var då Birro var med.
Det var då Birro var med, uppe i Solna. Ja. Vi hade liksom turné där vi ställde ut fotbollströjor. Och då var det i Västerås en värmländsk kvinnlig domare som kom fram och just beklagade sig över, varför uppmärksammar du inte oss? Varför har du ingen domartröja?
Är det rimligt?
Ja, visst. Det är ju sant. Hur fan får man ta på en domartröja? Jag ska skicka en till dig. Och det gjorde hon, så nu har jag i alla fall en domartröja.
Härligt. Vi har Bojan Pancic.
Ja, det, jag har inte det där FIFA-emblemet på min. Det är uppjackad.
Ja. Hade du det,
du får de här sen när vi river studion.
Sakrisson.
Ja, den är stark.
Varbergen då.
Jag har fan ingen Varbergtröja. Den är den enda allsvenska tröjan jag inte har, tror jag. Så ja, de får lyssna, Jocke Persson och Martin Pringle och alla de som liksom är i den organisationen.
Just det scendekorativa på den turnén, var du inte inblandad att hänga upp tröjorna eller?
Jo, jag är inblandad. Det var inte så att jag var liksom först på plats, men jag kom dit och hjälpte till och hade synpunkter. Jaha, nu har ni hängt fel. Nu måste jag komma och rätta till. Det är väldigt uppskattat
inslag. Flytta Veris Lazio tröja längre fram. Hade du någon frågesport du vill köra?
Ja. Alltså det är både lyssnarinitiativ och Henke i bilen tyckte att det var en bra idé när vi åkte hem från Halmstad häromdagen.
Och det är oerhört obehagligt.
Och det är ju någonstans för att frågesportsproffsen på spåret deltagarna är samlade i studion. Marcus Birro och Erik Niva. Och Henke efterfrågade en obskyr frågesport.
Det är också fusk alltså,
när jag satt och plöjde Milan Jönköping Stockholm, så tänkte jag att det var roligt med musik.
Men han heter ju obskyr för fan. Det är ju mellannamn.
Det är svårt, det är vad det är. Innan vi hoppar in, hur många gånger har du tackat nej till Alla mot alla?
Fyra tror jag, ja. Kan vara tre.
Jag tänkte bara, för då skulle jag kunna ha lagt till alla mot alla deltagarna också. För det kändes verkligen som att du hade gjort det,
okay. På spåret blir det inte mer eller?
Nej, det blir det inte, nej. Lite därför jag tackar nej till alla mot alla, ja. Också, jag tyckte inte det var särskilt kul,
ja. Nej, okay. Vi ska börja på spåret.
Jag var svag alla mot alla, svag.
Vi ska börja
du
på spåret.
Du och Mona var svaga.
Ja, vi var svaga. Vi var svaga ihop.
Det kompletterar inte alls.
Nej, det var
värdelöst att bli svagare ihop än en och en.
Alltså, jag uppskattar programmet. Jag försöker kolla när jag kan, men det kommer ju 1000 avsnitt i kvarten, så jag hinner inte. Så jag missar ditt...
De hade minuspoäng ett tag.
Fan, nu blir jag ju sugen på det.
Det var riktigt svagt.
Fan, vad uppmuntrade
det. Erik har inte varit så här glad på hela timmen.
Det sa igår det, jag fick just vantarna på min t-shirt kanon. Så här glad har vi inte sett det på månader. Nu är det liksom, när jag får en t-shirt kanon och när jag får höra att Birro haft det tungt i alla mot alla, då lyfter det,
ja. Men det finns en,
det ena hedrade med.
Det fanns två värre par än det.
Nej, det var, vi var sämst. Vi
Janne Josefsson och Cecilia Frode.
De vann en match.
Ja, mot Per Morberg och hans dotter. Ja. Och de mötte ju varandra, för de har inte hade vunnit en enda match på 3 säsonger. Det var intressant.
Alltså, Janne Josefsson måste ju vara någon typ av liksom installation.
Ja.
Alltså,
ja, verkligen.
Ja, men det kan ju inte vara på riktigt. Det måste ju ändå vara helt uteslutet.
Nej, men han är så virrig.
Ja, okej.
Jag kan inte säga det.
Men vi börjar på spåret i alla fall.
Ja. Då är det nu liksom att det är en räkning man ska dra och liksom svara snabbt.
Nej,
ska
nej.
Varken man ska vänta in.
Vem är det som svarar?
Filip, du får ju reglerna tydligt här.
Ja, det är oerhört oklara. Ja.
Reglerna är bara att ni... Fan, är det papperpennaläge?
Nej.
Nej, men man svarar. Man svarar.
Man ropar sitt namn, eller? Så fort man tycker sig kunna så svarar man, eller?
Ja, svarar, exakt. Jag behöver inte säga namn.
Och ingen ropar högt, tror jag. Skitsamma. Vi börjar på spåret. Okay. Ni har båda tävlat. Birro 2010 med Johanna Kolljonen.
Men nu är det en geografisk skit där vi ska lista ut ett resmål.
Nej.
Vi vann.
Fråga kommer.
Vi vann på spåret.
Ni vann på spåret.
Ja, det är viktigt.
Skrev det någon insändare om det?
Det var väl din tidning som tryckte den, va?
Jo, vad fan. Så fort någon går publicistiskt självmord så är det klart att vi publicerar.
Frågan lyder...
Ja, du hade rätt!
Ja, frågan lyder i alla fall att På spåret har kuskat. Sen, vilket årtal, alltså första året det drog igång.
87,
va? Och hur många svenska städer man har varit i genom åren.
Alltså, när man vinner. 87 i alla fall.
När började På spåret?
87 började.
Vilket år?
Jag är ens 87.
Och
ja, Abedo har tagit den här.
Hur många svenska städer, olika svenska städer, har man besökt genom åren? Närmast vinner.
Jag säger, här måste jag bara skjuta in att jag hade en gammal kollega på Aftonbladet som heter Stefan Ahlfeldt, som bland annat var på Azteca i Mexiko när Maradona gjorde 2 på England. Och han brukade hävda att han hade varit i alla svenska städer. Jaha, vad fan, det är ju ändå imponerande. Liksom. Sundsvall, ja. Liksom, Härnösand, ja. Hudiksvall, ja. Bollnäs, ingen stöd. Och då är liksom frågan, vart går gränsen?
Nej, men det
för
är
stöd?
Alla, det här kommer ju vara, det är liksom, de räknar ju Tore Kåv utanför Båstad som en stad.
Okej, okay, jag säger 212.
Men är 87 rätt förresten?
Annars hur många gissar du på, Birro?
87 var årtalet, typ 239.
Men vet att det är 87?
Nej, jag tror det.
Nej, men då får ju nu Erik gissa,
ja, givetvis.
Ja, när På spåret började. Birro verkar ju jävligt övertygad, så ska man ju ändå
vill
lägga
sig. Vill du vara ful så får du ta 87.
Ja, men jag lägger ju mig nära, men inte exakt där. Jag hade inte haft någon större aning. Men jag säger 89 då.
Det är 87.
Ja, stort.
Men
ja, det är orimligt.
Fattar du hur mycket jag inte kan vet, för att jag vet det.
Städer är 160. Det vill säga att du är närmst.
Jaha,
1-1.
Det är... Min poäng borde ju varit värd mer, för jag
nej.
Satt... Nej, okay, sorry.
Skriv en insändare.
Ja. Exakt, får skicka mest till mig efter sen. Hur arg som helst.
Ja, ja.
Det är en hel del inom parentes sjuka lag som spelat allsvenskan än vad man tror. Och de flesta lag bara en säsong. Det gäller laget IF Saab.
Linköping. Ja, helt riktigt.
Spelade i allsvenskan 1973. Vann, blev svensk mästare i handboll samma år, IF Saab. Ett år där de inte vann utan de åker ut tillsammans med
Örgryte.
Jajamän. Vilka vinner allsvenskan 1973?
Var det första MFF-guldet med Bob kanske? Jag säger att det var det.
Ja, jag tippar Åtvidaberg, men de vann året innan, va?
Ja, men det är nog fan 74 kanske var första.
Åtvidaberg är rätt.
Snyggt. Fan.
Oj.
Vad fan var då? Oj.
Ja, men det tror jag.
Ja, jag blir imponerad.
Jag är imponerad.
Ja, tack.
En gång när jag spelade TP med mina vänner så hade jag vinstchans med grönplupp. Och då fick jag den här frågan som ni kommer få nu, helt utan alternativ. Och jag vart extremt upprörd när jag svarade fel. Så upprörd att jag tillsammans med mina vänner mejlade det kanadensiska Harbo, eller vad de heter.
Skrev en insändare.
Exakt. Ja. Exakt. För att jag var så jävla arg på de här kanadensiska svinen som hade skapat TP.
Fel på frågan, eller?
Frågan lyder: vad väger en talljoxe?
Det var enhetligt mått. Det finns inga småvuxna, storvuxna.
Exakt, utan det var bara ett svar. Pang.
112 gram.
Ja, det är bra, det är en bra gissning. Men det är lägre.
Tänk kotlett.
Nej, men det är ju bara, bara fjädrar alltså. Det är ju 64 gram.
21 gram.
Åh ja. Oh, jävlar,
oh, jävlar vad sjukt. 21 gram.
Du kan få en poäng för att du är närmast.
Det är klart, det fick jag.
Men i TP, då skulle man ha exakt.
Aha, okay, sorry.
Den är sjuk.
Ja, men det, jag lämnar över den talljuxepoängen. Det gör jag.
Fortfarande
är 3 till Birro
istället. Oh, hur lång är frågesporten?
Ja. Det är bara två frågor kvar. Fan, för då har chansen att ta en kamp. Det finns, det är en tvåpoängsfråga nu.
Jag tror den förra gången också.
Jag kan låta det för kryss.
Det är en tvåpoängsfråga nu. Ni båda gillar musik. Ni har ett starkt förhållande till punken, Stockholmspunken. Och vi har ju faktiskt en Stefan Billborn som har ingått i ett punkband.
Just det.
Vad hette Stefan Billborns punkband och vilket instrument körde Billy?
Rågsved, men vad hette hans jävla band? Han måste ha varit basist. Han känns som en basist.
Det är helt riktigt.
Men vad fan kan bandet heta?
Han är basist.
Ja. Får jag gissa sen också?
Vad fan heter de? Det var något engelskt namn, va? Eller? Jag har ju hört det liksom.
Andra namn, de heter ju liksom Urin och Kallsvett och Snarklangarna.
Ja, Urin var ju Fjodors band innan han blev...
Så jag vill håller till något svenskt.
Kan du säga en albumtitel som från Rövsvett från Tranås, Biro?
Nej, Rövsvett från Tranås känner jag igen.
Sällan stötsa en termos. Det är ändå en stark albumtitel.
Kanonen.
Ja... Ja, det är ju bra. Nej, jag har ingen jävla aning.
Nej, det är ju fel det här.
Men det kan inte... Vadå? Svarade du fel?
Ja.
Okej.
Okay. Jag tänkte på flyktsoda, men det är det inte. Det är Strängnäs kanske.
Nej, det är inte långt därifrån. Hallonsoda.
Hette de det?
Du hade ju någonting.
Hallonsoda.
Hallonsoda.
Svagt punktan. Ja. Uselt faktiskt.
3-1. Okay. Skulle du ta den här?
Fick ingen basist.
Jo, det fick du. Nej. Det fick du. 3-2. Då ska det smälla sista. Okay. Den här såg jag bara för att jag läste på i bilen på väg hem att den ukrainska släggkastaren och världsrekordhållaren Jurin Seduk har gått ut i den. Gick bort på ett hotell i Paris. Han hade det tveksamma världsrekordet på 86-74. Det något intressanta är att han var gift 2 gånger i sitt liv med Ludmilla Kondrujeva samt Natalia Lisovskaya. Svåraste frågan hittills. Vad har de här fruarna gemensamt mer än att de båda har varit gifta med Yuri Seduk?
De har varit Miss Ukraina.
Gilla gissningen.
Ja, den är jävligt bra.
Den är tydligen fel.
De har båda åkt fast för doping.
Det skulle kunna vara rätt. Det är lite, det är närmare sanningen. Båda har i alla fall vunnit OS-guld under 80-talet, så de har ju säkert varit dopade.
Hade du formulerat som att de har varit dopade, hade du fått rätt. Och fast för doping, det har de ju fått.
Nej, just det.
Men det är skönt att han, jag tyckte det bara var kul att han bytte guldmedaljör. Först blir det ihop med den första som vinner guld 80, bryter 85, blir ihop med en ny, hon vinner guld 88.
Jag var en gång på ett barnkalas där en av föräldrarna visade sig komma från, vart fan var hon var ifrån? Hon var från det som heter Volgograd nu, gamla Stalingrad. Och då var frågan liksom, men hur hamnade du här egentligen? Jo, den svenska kastsportaren Sören Tallhem hade varit där, träffat en kvinna från Volgograd och därför flyttat till Sverige. Och det här var då parets dotter, om jag inte minns alldeles fel. Så kamp, vad säger man, kraftsportare, kastsportare i Österled. Mm. De har en tendens att komma i kappen.
Sjukaste story jag har hört på länge. Alltså.
Men vi gratulerar Marcus Birro till en 3-2 i en obskyr sportfrågequiz.
Vilken känd rockstjärna gick bort på ett hotell i Paris? I badkaret?
Jim Morrison.
Tack.
Bra. Får jag poäng? Får jag 3-3 poäng?
Ja, ja, du får 3-3 poäng.
Fan,
vad fint. Ja, ja. Vi ska, innan du lämnar
oss... Jag ville ju att du skulle vinna, Erik. För då hade du vunnit ett sånt här... allsvenska fotbollscards från 2003.
Ja, men sådana delas inte kolla ut utan anledning. Ja, ska man ha ett så ska ett man idag vinna det. Oh, vad har vi för bilder?
Dicke Last bland annat. Vad heter han? Rödlund.
Vem är AIK-spelaren i mitten?
Kärnström. Kärnström. Sen har vi Samba-Erik.
Samba-Erik.
Och specialkortet Kim Källström.
Ja, ja, ja.
2003.
Ja. Uppjackat liksom.
Oj, oj, oj. Men du kan få vinna ett sånt tröstpris.
Ja, jag tar nästan knappt emot det. För att man ska ju förtjäna en sån här dyrgrip. Ja, men det är klart att man vill ha det. Har ni en jävla grossist?
Det kan du behöva.
Nej, jag köpte på Tradera för 34 kronor för fem såna.
Men kan vi säga att det kommer komma Patreon-avsnitt om de här korten?
Vi kommer ringa upp Erik Johansson.
Ja. Ja.
Men alltså, de här var ju lite för sena för mig. För min fotbollskortssamlarperiod, det var väl 86 till 90. Det var liksom VM 86, EM 88, VM 90. Och då var det de gamla klassiska Panini-albumen när man klistrar in bilderna. Det här med liksom pappkort som man typ byter och så. Det var inte min barndom. Nej. Så de var inte riktigt samma värld. Du måste ju ha varit en Panini-man.
Ja, ja, för fan. Det hade man ju driver av.
Ja. 94 var min första man började samla där.
Men jag tänkte rykte också för dem. Alla landslagar, men de hade ju ett uppslag förutom då de som ansågs vara för osexiga. Irak, Kanada, ni får dela på ett uppslag. Ni får bara en sida. Alla andra fick ett uppslag.
Jag tänker att vi kommer filma när du ska öppna den här sen, så får man se på Instagram eller någonting. Ja. Vilka kort det blir. Men det nya är ju NFT-kort. Har du sneglat något på det liksom?
Jag vet ju inte vad det är. Jag vill ju ändå låtsas att jag hänger med.
Nej, liksom. Men det är ju det nya, de digitala korten.
Det är bara som samma köps, sak digitalt.
Ja, ja,
som
ja,
köps
ja, ja,
ofta via kryptovalutor också. Där Ethereum är stort. Men
äckligt modernt.
Så ska jag namedroppa Erik Karlsson som har jobbat på som jag jobbat med tidigare som är på
Facebook
nu.
Ja,
som var på som var på Aftonbladet länge. Han gjorde ju 15 000 på att köpa och sälja digitala kort där. Bara för att utbilda sig själv också, hur det funkar.
Men vad då, kunde han sen släppa det när han märkte att han kunde casha in?
Ja, men han gjorde det. Det finns en rolig Twitter-tråd. Man kan följa honom på Twitter för att få väldigt många så här roliga instick. Men det är...
Fan vad man ändå ogillar er med någon typ av nyheter 24 bakgrund för att ni är tillräckligt aktiva i liksom moderniseringen av det digitala samhället för att begripa er på algoritmer och kryptovalutor och vad fan heter det, NRP.
Ja. NFT. Ja, men det är väldigt stort i USA. Så Olof Lund är inne på det där också. Han har twittrat lite om det. Men ja.
Kristoffer har en lyssnarfråga här också till dig. Vi har några. Är Degerfors ditt favoritlag i smyg? Fantastiskt avsnitt i When We Are Kings. Tack för det.
Som alla andra gillar ju såklart Degerfors. Jag gillar allt de står för och alla människor som får föreningen att snurra, liksom folket på Bosna, Patrik Werner. Ja, men ni vet allt det där. Men alltså, jag hoppas att de hänger kvar. Ja, det ska jag väl ärligt säga. Men jag kan ju inte påstå att sympatierna är starkare än så.
Hela Sveriges lag som står på Korsås.
Mm. Ja, och det förstår jag att man ruttnar något så inåt helvete på i Främst Örebro. Men... att det är ju romantiserat av en anledning.
Har du gjort något på Werner förresten?
Inget specifikt på Werner. Nej. Jag har liksom haft med honom som intervjuperson i liksom mer övergripande Degerfors reportage.
Men spännande, jag tycker jag. Aldrig,
ja, alltså han är grön, han håller på Spurs också, så vi brukar snacka Spurs ihop. Det är ju apropå
white
det här.
Man.
Ja, men exakt, att vi alla egentligen bara vill uppfylla våra pojkdrömmar i våra yrkesroller. Jag vill bara vara rockmusiker egentligen. Ja. Patrik Werner, han vill ju egentligen bara plocka in Tottenham-spelare till sitt Degerfors och liksom leva football manager livet på det sättet.
Han vill ju bara ringa någon som jobbar på Tottenham. Alltså, ha ett samtal med någon på Tottenham.
Tror mig att vi har pratat om det och att det var exakt just så.
Är du släkt med Roland Niva från IFK Norrköping?
Ja, det är en fråga som jag alltid får i Östergötland. Norrköping är ju en fotbollsstad med gott minne. Det hedrar den staden. Men vi är inte nära släkt i alla fall. Utan som ni säkert vet så finns det ju flera grenar då av Niva-släkten. Min kommer från första början från Tornedalen. Jag tror att Roland Niva kommer från den delen som springer ur Luleälvdal. Så vi är i alla fall inte nära släkt.
Har du grävt någonting i det här? För att en fråga är hur du ser på IFK Göteborgs förfall. Men har du grävt någonting kring det? Och jag tänker, för vi har börjat prata nästan om Göteborgs fotbollens förfall. Mm. För att den är ju brutal nästan.
Alltså det som jag var inne och snudda på, det är ju en del av hela den här historien. Det är inte helheten, men det ändå har varit inne på en hel del. Det är ju svårigheterna Blåvitt har haft med att uppdatera sin identitet på ett sätt som har inneburit att de kunnat fortsätta spegla hela staden Göteborg. Liksom Stockholmsklubbarna, kanske framförallt AIK, Malmö FF, de har ju verkligen lyckats uppdatera sig. De har blivit 2000-tals versioner av sina gamla traditioner. MFF förblev inte Kockumsklubben i all evighet, utan de kom att avspegla nya Malmö. Ja. AIK, ja, de blev inte smokinglirarna eller liksom förbundsklubben i all evighet, utan AIK kom att kunna representera hela norra Stockholm och med därtill. Men Blåvitt förblev ju i så väl hög utsträckning, ja, men Pyttipanna och Kamratgårdsklubben, Glenn och Glenn och Klippa kalsongerklubben. Och det var ju ett större problem än bara något symboliskt. Det är klart att det är problematiskt att, likt jag själv då, gå i otakt med sin samtid. Och det tycker jag att IFK Göteborg har gjort under ganska lång tid. Och tydligast har det ju märkts att så många killar med en annan bakgrund än Pontus Wernbloom eller Sebastian Eriksson har känt sig ovälkomna i IFK Göteborgs, främst då kanske ungdomsverksamhet, men även i A-lags omklädningsrummet på Kamratgården. Många av dem tänkte sig inte ens att vända sig dit, att hamna där. Vissa kom dit och kände sig inte välkomna. Och det är klart att det har varit ett jätteproblem på många nivåer, även sportsligt. Och nu är mitt intryck att de har kommit en ganska bra bit på vägen för att till slut rätta till det där. Men jag tror ändå att det finns en del problematiska ekon kvar från förr. Det går inte att bara styra upp det där över en natt. Och det har jag försökt skildra ganska mycket. Sen har jag inte alls varit inne på liksom svängdörrarna i styrelserummet och den ena ordföranden jämfört med den andra klubbchefen och så vidare. Där har jag låtit andra gräva.
Ja. Just nu har de ju en som tror att de ska komma ikapp Malmö, och det är snabbt.
Jag noterade detta uttalande.
Den är helt...
Vart kom han ifrån? Jag känner knappt till den.
Nej, inte heller. Nej.
Många lyssnarfrågor handlar om When We Were Kings. Och hur arbetssättet ser ut. Någon vill veta Axel Limpa, hur ett helt avsnitt byggs upp. Det kanske går att förklara i någon typ av korthet. Hur jobbar ni med podden?
Ja, men vi jobbar väl som så att jag identifierar en historia utifrån, ja, med mina resor och mina erfarenheter i fotbollsvärlden. Jag kan inte allt om Hertha Berlin, men jag har ofta en känsla för när det var riktigt intressant runt Hertha Berlin. Och jag har varit i Berlin, jag har sett både dem och deras rivaler och liksom har även en uppfattning om hur de liksom relaterar till sitt lokalsamhälle. Så jag har kanske en känsla av att, ja, men den säsongen finns det en historia att berätta om den här klubben. Jag meddelar det till Håkan, sen gör vi parallell research i ett par arbetsdagar och sen spelar vi in. Det är väl lax till limpa-processen. Det finns ju även en ambition att variera innehållet, och det finns någon typ av inofficiell matrix där vi under en månad ska ha ett internationellt klubblag, ett svenskt inslag, ett landslag och ett avsnitt som baseras på en spelares historia.
Mm. Kommer Malmbergs AIF When We're Kings-avsnittet?
Nej, det kommer nog faktiskt inte komma. Vi var aldrig Kings, det var vi fan inte.
Vad tyckte du om käket på Bosna?
Det var kanon. Alltså, jag är ju vegetarian, och det är väl kanske inte deras huvudsakliga utbud, det vegetariska. Men där är det just så att det är alltid Patrik Werner som tar telefonen och säger att, ja, egentligen har de ju inte öppet på Bosna, men jag ringer Nedja. Så ringer han och så förklarar han, nu är det någon vegetarian. Och så trollar de ju i köket på Bosna. Ja. Och så står den öla fem.
Gör de det verkligen? Gör de det verkligen? Trollar de verkligen?
Ja, det är vad de gör.
Fan vad det skrek.
Det är vad de gör.
Halloumi började. Ja.
Nej, jag fick senast fick jag då svinbra vegetariska biffar.
Ja.
Jag var inne i köket på Bosna, eftersom att Degerfors kommunikationskille Viktor Lundmark hade någon oerhört besynnerlig fotoutställning på gång, och då hade han en idé om att placera mig i köket på Bosna. Jag tror fan att jag var tvungen att ta på mig solglasögon, och jag fattade ingenting av vad som pågick.
Blåsningen.
Men den bilden togs, den framkallades i något ganska uppblåst i alla format, auktionerades ut och köptes av agenten Micke Kallbäck för typ 800 spänn.
Såklart.
Det är det enda sättet att liksom få ihop den snurriga jävla storyn där jag introducerar Kallbäck till slut.
Han är överallt.
Ja.
Han är verkligen
vi ska runda strax. Vi har någon till kanske. Någon undrar om inte kaffeknappen är den mest legendariska tröjsponsorn i allsvenskans historia.
Så jag har svårt att ruska av mig Blåvitts Ica-reklamen då, för att den hängde med så länge och så starkt förkroppsligar den där oerhört framgångsrika Glenn och Glenn-eran, som jag kanske satt och snackade ner lite för mycket, eller det lät som att jag snackade ner, det var ju liksom inte det som var poängen. Men den är väl ändå den mest legendariska i mina allsvenska
ögon. Lite mindre grafiskt på Europamatcherna.
Ja, jo, men
UEFA är lite större på de allsvenska.
Ja. Sen kaffeknappen är ju stark eftersom att man förknippar den så jävla starkt och tydligt med bara en specifik säsong, eller om det var två säsonger. Just Kim Källström, vad var han? Extra kort på något sätt.
Ja, 2003 är det där.
Ja, ja, och det är just de man känner ju. Nu är manualen och nu är 4-3-3 och nu är det järnkaminerna och Soran Lukic och Putte Karlssons jävla styrketräning, Kim Källström och liksom det guldgänget. Och på så sätt att man får så tydlig association till en specifik säsong, det gör väl kaffeknappen som en stark kandidat.
Exakt, så det blir så visuellt tydligt att det var bara där och då.
Man förflyttas till just den säsongen.
Man blir glad.
Ica på Blåvitt, det måste jag ha hängt med i 20 år. Så det är ju liksom, men det är ju Roger Gustafsson tänker man, om man tänker ju kanske lite ännu längre tillbaka i tiden, men man kan inte riktigt naila det på det sätt som man kan med kaffeknappen. Mm.
Men man vet, för det är ju lite mer nu, när Malmö är ute i Champions League och man tänker så här, nu är rörläggarna på liksom Parc des Princes, så tänker man, fan vad fint.
Möte Atletico Madrid och de har så här Azerbajdjans stat som tröjsponsor, Land of Fire Azerbajdjan, och så valsar MFV in med rörläggaren. Man älskar ju faktiskt aldrig svensk fotboll mer än i just
så
den
jävla
stunden.
Magiskt.
Stort tack för det, Erik, vad roligt att du kom hit.
Alltid ett nöje, alltid ett nöje.
Varmt lycka till, passa på och gå och titta på Erik när och om han passerar en stad nära dig. Men räkna inte med att han kommer att hälsa på efteråt, för det har jag aldrig.
Jo då, det tar ett tag.
Sen kommer jag.
Minst 45 minuter
Det viktiga är att jag får avfyra en t-shirt kanon, för ifall jag får göra det, då blir jag nöjd. Då måste väl alla glädjas med.
Känner ni vi inte också så här, köp böcker, lyssna på podden, gå på föreställningen så att du kan trappa ner och ta det lite lugnt. Jag kände att så här, fan, jag vill att du ska få trappa ner.
Rik, att du kan trappa ner rik.
Att ni understödjer mina försök att avveckla mig själv.
Börja hitta fiske eller något sådär. Jag
är revolutionär med ett fett bankkonto, din jävel.
Gäddorna släpper man väl tillbaka.
Exakt, det är bara för show.
Alltså, eller är det för mycket också? Eller?
Jag har typ fiskat 3 gånger i mitt liv och då hade vi ändå stuga precis vid Tornälven, och i Tornälven fanns det någon gädda, men det fanns mest bara harre. Allt jag någonsin har fångat är harre. Jag vet inte fan vad harre är för någonting, men det är fisk som finns i Tornälven. Det är vad jag kan säga om fisk.
Det var faktiskt kul, Biro, när du frågade Marcus Antonsson att han skulle sälja in fiske till dig på 30 sekunder. Det hade du riktigt
hjärnsläpp. Han misslyckades kapitalt.
Han älskar fiske. Sälj in fiske på 30 sekunder. Udda fråga.
Världens jävla fristidssystem.
Det gladde mig när jag var i Hellevik senast för att då se Mjällby senast, enda gången jag var i Hellevik, men förstod då att de hade ett fiskemuseum som såklart var stängt för att det var off-season, men som ändå fanns där. Aha, vad finns där inne då? Ja, där finns brugden. Finns vad då? Brugden. Världens typ näst största haj som finns i svenska vatten, förmodligen då ganska nära Hellevik. Och det sägs att man lär sig någonting nytt varje dag. Jag hade aldrig hört talas om brugden eller dess existens i svenska vatten eller dess status som världens näst största haj. Men jag blev fan mindblown av brugden i Hellevik. Ja.
Får be Jakob på Mjällby ta en bild och skicka till oss sen, tycker jag.
Ja.
Men jag tycker vi ska öppna dem där efter nu.
Ja, vi gör det. Kom in och så ta lite foto. Stort tack, Erik. Ta hand om dig mellan varven också. Då.
Tack detsamma.
Och tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka med en kvart med ett avsnitt.
Ciao, ciao.
Ciao, Bert. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.